Sommarserien Skånska personligheter handlar denna gång om den käcka tösen från Strövelstorp som 1920 blev Sveriges första kvinnliga pilot, Elsa Andersson. Innan dess körde hon både motorcykel och bil, ovanligt det också på den tiden, och dessutom var hon Sveriges första kvinnliga fallskärmshoppare. Men det tredje fallskärmshoppet inför tusentals åskådare blev hennes död vid 24 års ålder. Vi ska till Ljungbyhed och platsen där Elsa Anderssons flygkarriär började.
Ett propellerplan flyger över våra huvuden här på flygfältet i Ljungbyhed och Ljungbyheds militärhistoriska museum. Bertil Larsson, guide här och tidigare ordförande för föreningen. Elsa Andersson, Sveriges första aviatris, sägs det.
Ja, vi står framför en vägg på museet där vi har lite grann om Elsa och om Turins flygskola. Och hon är den sista eleven och den första kvinnliga piloten i Sverige. Och det kallades då vackert för aviatris på den tiden. Tyvärr blir hon inte så gammal. Hon börjar hoppa för halvan sen, men det återkommer vi till. Men hon är alltså unik på så sätt att hon är den första kvinnliga piloten i landet. Och det har gjorts en film om henne just om det. Och den heter Så vit som en snö. Och det är Jan Troell som gjorde filmen på ett underlag som Jacques Werup har skrivit en gång i tiden. Som jag tror heter Öppen himmel eller något sånt. Så hon har varit populär ända sedan 20-talet.
Först att få ett aviatörsdiplom, eller aviatrisdiplom då, i Sverige. Utbildad just här vid Ljungbyhed på Enoch Thulins flygskola. Om jag förstått det rätt. Jajamän. Jag flög hon här på fältet bredvid.
Ja, det är så att hon är i Åstorp och tittar på när Enoch Thulin kör en flyguppvisning där. På en så kallad flygdag på den tiden. Och då blir hon ganska biten av det här, så att, och då tycker hon att hon ska prova på det här. Men det finns en annan version som jag tror är mer intressant. Och det är det att hennes far Edvard, han är här på Ljungbyhed och umgås en hel del med flyglärarna på Thulins flygskola. Och då är hon säkert med. Så hon har säkert sett utbildningen här från början 1919.
Hon kom från Strövelstorp, några mil härifrån och någon mil söder om Ängelholm. Lantbrukardotter.
Ja, sen var hon ganska duktig rent allmänt när hon gick i skolan. Så hon var nyfiken på det mesta. Hon är den äldsta i syskonskaran. Hon är född 1897, den 27 april. Pappan tyckte att det kunde vara lämpligt att dottern fick prova på någonting som ingen annan hade gjort.
Så pappan var för?
Jajamän, han var för faktiskt. Och han bidrog med pengar. Det kostade ju en del att utbilda sig på den tiden. Det kostade 2000 kronor för hennes del för att genomgå flygutbildningen. Och dessutom fick man sätta av 2000 kronor för den skull att man skulle slå sönder något flygplan. Hon slog ju aldrig sönder något flygplan, så för hennes del kostade det inte mer 2000.
Och då, 1919, det var mycket pengar då?
Det var mycket pengar på den tiden, ja. Mm.
Och flygplanen och flygandet, det var lite i sin barndom. Vi ser en bild här, den får vi nästan ta och beskriva. Där Elsa står på ett foto som är svartvitt framför en flygmaskin. Hon har kappa på sig och en lång kjol. Och på huvudet en hjälm med goggles. Och så är hon ung och ganska snygg får man väl säga. Någonting som lär ha lockat folk till att komma och titta på uppvisningarna med henne. Vad är det för flygmaskin vi ser här?
Ja, detta är en så kallad Thulin A, det vill säga Thulins första version. Och det är en kopia på en fransk Blériot 11. Fransmännen var tidigt ute, och att man började flyga överhuvudtaget på Thulins flygskola, det berodde på att Blériot flög över Engelska kanalen 1909. Och då var det två gossar i Landskrona som kom på att de ska också bygga ett flygplan. Så det här är alltså en maskin som är byggd i Landskrona. Och du ser att det är cykelhjul som landningsställ.
Och det är faktiskt det.
Ja. Ja, och de är inte styrbara. Det finns inga bromsar, ingenting. Utan det man kan styra med är att man drar på motorn så man får lite luftrum kring sidorodet tillbaka. Det är den enda styrningen. Man kan inte bromsa, ingenting.
Hon står framför motorn som är allra längst fram med en stor propeller precis bakom sig. Och sen är det segelduk och pianotråd ser ut att vara för det mesta. En ganska skränglig konstruktion vad det verkar. Hur farligt var det att flyga på den tiden?
Ja, det var jättefarligt. Men å andra sidan flög man inte så fort. Man åkte väl med ungefär 75 km i timmen. Så det gjorde det att om man nu skulle råka hamna på marken, om man inte kom från hög höjd, så då klarar man sig regel.
Man hade inte fallskärmar heller?
Ingen fallskärm heller. Nej. Sån lyx höll man inte vid den tiden. Utan här var det liksom, går det så går det.
Ja. Hon utbildades här. Vi står också bredvid en lista på alla som utbildade sig på Thulins flygskola med början 1915. Och så är det en lång rad herrar och många militärer.
Jajamän, och grevar och baroner. Och det är totalt sett, om vi räknar in Elsa då, som är den sista och dessutom den enda kvinnliga, då är det 101 stycken som tog sitt certifikat på Thulins flygskola. Elsa får sitt certifikat efter midsommar 1920. Så då är det slut på Thulins flygskola sen. Och han har ju omkommit, så skolan går i konkurs.
Och allra sist 1920 då, fröken Elsa T. Andersson står på listan där. Den enda som utexaminerades med aviatörsdiplom heter det väl då?
Jajamän.
Flygcertifikat säger vi idag.
Ja, just det. Aviatörsdiplom är vackrare.
Man undrar lite över hur det var ensam kvinna här bland en massa grevar och baroner.
Ja, så därför blev hon berömd redan på en enda gång när hon tog sitt certifikat. Mm. Eller sitt aviatörsdiplom.
Vet man hur hon klarade utbildningen?
Hon var jättebra flyga. Hon har ju inga haverier överhuvudtaget. Jag tror hon har slagit sönder något litet landställ med något tillfälle. Men i princip inga större tillbud, va? Så hon var duktig. Det är ingen snack om det. Hon var duktig i skolan, hon var duktig på att flyga. Det var synd att det gick den vägen det gjorde sen.
Ja, propellen på väggen där, den ser snarlik ut den som Elsa Andersson står framför på bilderna.
Ja, det finns olika sorters propellrar som Thulin tillverkar. Och det är den med två blad och sen en del med fyra.
Då får vi gå fram och titta lite här. Den är längre än jag är, 2 meter lång ungefär, i trä.
Jajamän, det är 7 lager med speciellt trä. Det är mycket från Amerika i de där. Och det ska ju vara ganska starkt i mitten där, för eftersom man har rätt bra hastighet på propellern så blir det väldigt kraft i mitten på grund av centrifugalkraften. Och de sitter då på sådana här motorer som står här också. De hade någonstans mellan 50 och 70 hästkrafter.
Det är inte någon jättemotor du står och lutar på här. Den är inte ens en meter i diameter. Den är cirkelformad.
7 cylindrar, det är alltid udda cylindrar.
Här då, tänker jag.
Det kallas för stjärnmotor detta när cylindrarna pekar utåt från centrum.
Ja, så det var jobb för snickare och segelduk, mycket hantverk.
Det är bara hantverk, och man hade då cykelmakare på den tiden och snickare som reparatörer, va, på verkstäderna där. Ja. Sen plockade man då sönder motorerna, så det fanns ju motortekniker också, va. Men framförallt hade man cykelmakare. Mm. Och de här däcken, de höll ju inte i alla lägen. Man körde ner kaninhål och sånt här ute på fältet i gräsytan, så att det var stor åverkan på cykeldäck. Va. Ska vi gå in och titta där inne?
Ja. Ja, skicklig pilot då var Elsa och check. Och hurtig, så samtiden har jag läst. Att hon hade gott självförtroende, verkar det som.
Jajamän, äventyrslusten. Men hon kom ju på då när hon har fått sitt aviatörsdiplom att det här kan man inte tjäna pengar på. I synnerhet inte om man är kvinna, för det är ju ingen nästan som anställer piloter kvinnliga på den tiden. Så då funderar hon på att göra sig lite pengar på att hoppa fallskärm istället. Och då kan man ta betalt på flygdagar och lite sånt. Så hon skriver då ett brev till Kungliga Svenska Aeroklubben och frågar om man kan läsa upp en fallskärm någonstans i Sverige. Och får svaret att ja, det finns en armékapten som heter Raoul Törnblad som utbildar fallskärmshoppare. Han har dessutom tillverkat fallskärmar. Så hon kontaktar honom. Och det här sker alltså någon gång i augusti 1921. Och kommer då på att nej, han vill inte utbilda kvinnor. Han tycker synd om henne. Så att hon får ingen svensk utbildning, så hon får ge sig till Berlin.
Hon gav inte upp när?
Nej, hon gav inte upp, och då hade hon fått tag i en kontakt där nere. Och det är en gosse som heter Otto Heinicke. Han har också tillverkat fallskärmar och jobbar på en firma. Så hon kommer dit och får lära sig att ta mark. Hon får lära sig att packa den här fallskärmen som är då en Heinicke-typ. Och det är en liten säck på ryggen med lite fastbindningsremmar och saker på kroppen. Men hon får aldrig hoppa i Tyskland. Utan hon kommer hem till Sverige, och det första hoppet hon gör, det är ur en Thulinmaskin med en pilot som heter Liljeberg från Järrestad. Och det sker i Kristianstad.
Inför en stor och betalande publik.
Jajamän, och då är det publik. Det är på Näsby övningsfält, och det är den 2 oktober 1921. Det var det första hoppet hon gör överhuvudtaget, va? Hon hamnar i Aralövsköns vatten, så hon blir lite blöt om fötterna, men annars går alldeles ut mig. Nästa gång hon ska hoppa, det blir en vecka senare på övningsfältet i Berga i Helsingborg. Och det är den 9 oktober då, alltså. Det är samma pilot och samma flygplan, och det går alldeles utmärkt. Ända tills hon tar mark, då stukar hon foten. Hon skulle ha hoppat sen i Landskrona lite senare på hösten, men det blir inte av eftersom hon stukar foten. Och sen kommer då det här med Askersund så småningom, så det är det tredje hoppet hon gör.
Och då hoppar man ur, ja, är det sitt brunn, och då är det öppet helt enkelt. Så det är bara att hoppa rakt ut i det tomma luften och så
i
det 700 maskiner, meter ner.
Jajamän, de maskiner hon hoppar, den maskinen hon hoppar ur i Skåne, den var det bara att vältas över kanten. Men när hon kommer till Askersund, då är det en annan flygplanstyp, och det ställer till med lite problem alltså.
Det blev det sista hoppet.
Det blev det sista hoppet, ja. Det är rätt intressant så tillvida att det är en fältflygare som heter Lundberg, som är pilot. Han kommer från Malmen från början, och det är en albatross, det är en dubbeldäckare. Och där sitter passageraren fram. Och då kommer de överens om att de ska hoppa på 1000 meters höjd. Och de ska starta från sjön, alldeles öster om Askersund, Alsens is. Och det är alltså den 22 januari vi talar om, och klockan är 14.15 när de startar där. Och de har bestämt sig för att de ska hoppa, som sagt, på 1000 meter. På 1000 meter så drar han av motorn för att det inte ska blåsa så mycket. Då stiger hon ut på vingen och står på vingen. Och då sjunker flygplanet när motorn avdrar, så sjunker flygplanet. Och det sjunker mer och mer, och när det passerar 800 meter, då börjar han bli lite grann tveksam, piloten, om det här ska gå vidare. Och hon är nere, alltså de är nere på mellan 600 och 700 meters höjd när hon hoppar. Och då är det saker och ting som inträffar som inte skulle inträffa. Det är nämligen så att på den tiden så tror man att lämnar man ett flygplan, då svimmar man. Så därför har man bundit ett rep till fallskärmens kalott som sitter fast i flygplanet. Så när repet sträcks så drar det ut kalotten ur ryggsäcken. Och när skärmen är ute, då ska två svagare delar i det här repet gå sönder upp över flygplanet. Och då är saker och ting okej. Nu händer följande. Eftersom hon står på vingen, ovanligt jämfört med tidigare, så trasslar hon in det här med utlösningslinan, så hon får den under vänster armhåla, och brytsnörerna går av i flygplanet utan att ha dragit ut kalotten. Hon är nere på mellan 600 och 700 meters höjd, så hon försöker förgäves att få ut kalotten ur säcken på ryggen, och den går ut, så precis när hon träffar grantopparna i stort sett, då är kalotten ute, men då är det för sent. Det sorgliga i sammanhanget är ju då att hon slår ihjäl sig, men det är ju spektakulärt så till vidare. Det är en söndag, och det är 4000 åskådare som ser det där. Så det är en jättepublik som ska se henne hoppa, och sen slår hon alltså ihjäl sig.
Ja, det var en riskfylld bransch det där.
Ja, det är det verkligen. Men det är ju så att jag kan läsa ett brev för dem om du vill, som hon skriver till sin syster Stina.
Just det, ni har tillgång till gamla brev.
Ja,
från familjen här.
Det är nämligen så att Stina, som var den yngsta systern, som är född 1903, hon har sparat allting. Hon blir aldrig gift, och hon framför sina dagar då som fröken, eller på att säga, och hon slutar sina dagar på Strövelstorps ålderdomshem, och det sker inte för 1995. Så vi har fått del av de här. Och det brev, det sista hon skriver, hon skriver många brev till sin syster Stina i första hand, men det sista hon skriver, jag kan läsa hela om du vill. Askersund den 22 på förmiddagen. Käraste lilla du, det vill säga Stina. Ja, jag är lyckligt framkommen. Har ni blåst ännu ner i Skåne? Redan då jag kom upp i norra Småland och Östergötland var det fullkomligt lugnt. Och här uppe har det varit lugnt länge med 25 grader kallt. Och det här är alltså skrivet samma dag som hon hoppar då. Du får hälsa far att resan har gått bra. Jag kunde förstås inte komma fram på tåg igår kväll längre än till Lerbäck. Men då var det telegram till mig i Mjölby att jag skulle stiga av i stationen. Innan Lerbäck så skulle de möta med bil. Och det gjorde jag, och allt är bra med mig. Jag ska fortsätta efter hoppet i eftermiddag. Jag tror nog att det ska gå bra, då det är ju lugnt och strålande sol och fint före. Vi skulle vara på isen och flyga, så det är ju bra plats. Det är alltså på Alsens is, och så skriver hon fortsättning följer. Sen gör hon ett litet tillägg på det här brevet klockan 11. Nu har löjtnant H och jag varit och sett Askersunds kyrka, och det var den finaste kyrkan jag sett, och så står det fortsättning följer.
Fortsättning följer.
Ja, men det och det följde ingen.
Nej. Hon var ganska känd på sin tid.
Hon var väldigt känd. Hon var alltså väldigt populär. Hon blev invald dessutom i en antal styrelser och fått certifikat och diplom och grejer. Så att det, ja, hon var väldigt berömd på sin tid alltså. Hon begravs i Strövelstorps kyrka den 30 januari. Och det finns tidningsartiklar på allt vad som hände där. Och kyrkan är smockfull och det är en väldig massa folk utanför också som följer den här begravningen. Det är massor med kransar och grejer som läggs ner. Och hon ligger begravd alltså på Strövelstorps kyrkogård i det sydöstligaste hörnet. Och det är i stort sett snittlad bana dit. Och det som är lite annorlunda igen är att redan från början så har hon sin bild på gravstenen. Det är ju inte så vanligt i Sverige. Den bilden är bytt för några år sedan. Men det är alltså värt ett besök på Strövstorp och titta på var hon ligger.
Och den har en inskription om jag minns rätt här nu. Skandinaviens första och enda aviatris.
Ja, precis. Så hon var unik. Sen har det kommit lite fler, men det dröjde ett tag innan det var många kvinnor som blev piloter. Idag är det väldigt vanligt. Det finns ju gott om flygkaptener idag som är kvinnor. De är nästan bättre att flyga än män i många sammanhang.
Sa Bertil Larsson på Ljungbyheds militärhistoriska museum. Och med det rundar vi av årets sommarserie Skånska personligheter. I reportaget nämndes Jacques Werups delvis dokumentära roman om Elsa Andersson. Den heter Den ofullbordade himlen och finns inläst som talbok. Och den var, som nämndes, grunden för Jan Troells film Så vit som en snö från 2001 med Amanda Ooms i huvudrollen. Och som vad vi kan se finns den inte syntolkad. Reporter var Mats Sundling.